Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Vad tänker du att himlen börjar någonstans? När går liksom jord över till himmel? Om du tittar uppåt eller neråt. Jag vet inte åt vilket håll du vill titta, men var börjar det någonstans? Jag kan ingenting om detta. Så det kan jag ju säga med en gång. Är det i troposfären 0-11 kilometer där molnen rör sig? Är det i stratosfären 11-55 kilometer uppåt där ljuset från solen bryter in och genom vattnet som rör sig där färgar himlen blå på vackra dagar och så blir det annan färg när molnen ligger på. Var börjar himlen någonstans? Genom historien har många tänkt att utifrån trons perspektiv när det pratas om himlen så ligger det också väldigt långt bortanför livet här och nu. Himlen någon annanstans, vi tänker på det eviga livet, livet efter döden. Och de dimensionerna finns förstås med i begreppet himlen i Bibeln. Men när Jesus pratar om himlen så är det som att han säger den börjar där dina fotsulor möter marken. Där börjar himmelriket. Mitt framför dig i det som pågår i din tillvaro, där börjar det. Och vi ska gå till en text nu i Lukas evangeliet i 10:e kapitlet. Där lärjungarna precis har kommit tillbaka utifrån erfarenheten av att vara på resa två och två till olika platser och städer där de har fått se just himmelriket drabba och beröra i människors liv just där livet pågår mitt i vardagen med det som är brottningskamp och smärta, det som kan vara fyllt av sjukdom, oro och bekymmer men förstås också av glädjeämnen och skratt kring bordet så som livet är. Där har de fått se himmelriket som Jesus pratar om bryta fram och förändra, skaka om, beröra, ge genklang i människors liv. Guds himmel, himmelriket, där fotsulorna träffar marken. Och så är de tillbaka och Jesus delar deras glädje. Och så vänder han sig till dem och säger enbart till dem, för i Jesu närhet rör sig massor med olika människor. Vi vet inte vilka riktigt som är där den där dagen, men det har samlats i nyfikenhet och intresse kring vem Jesus är och ifrågasättande kring Jesus är. Så är det människor som rör sig i hans närhet och det befinner sig fler människor än lärjungarna är där på den platsen. Men Jesus vänder sig till just sina lärjungar och säger, saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger det, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Det är någonting som händer kring Jesus som förändrar den här mänsklighetens historia. Då och ända från den punkten in i det som är våran framtid och det som är våra liv just nu. Himmelriket har sänkt sig ner och öppnat sin famn. Gud har visat sig vara närvarande. Och lärjungarna har börjat se att himlen är inte bara bortanför tillvaron utan den är här och den förändrar människors liv. De har blivit förändrade av den. Och de ser i sin tur att när de berättar vidare och återberättar vem Jesus är, lägger sina händer på människor och ber för dem, så sker den där livsförvandlingen inte bara hos dem utan också i nästa människa. Och de är överväldigade. Så det här mötet mellan Jesus och lärjungarna, det liknar inte riktigt alltid när barn kommer hem från skolan efter en dag i skolan och du frågar dem, hur var det i skolan? Och de ser ut som levande frågetecken, för de kommer inte ihåg någonting att berätta. De här är fyllda av berättelser. Och de delar människors liv som har förvandlats. De delar det där fantastiska. Och så lyfter Jesus deras blick bort från det där livet som också är fantastiskt. Det är härligt att liv har förändrats. Men de förändringarna av fyrverkerier, så att säga, det kommer ju gå över till vardag. Och i den vardagen så är det tänkt att livet, att det hör samman med Gud, ska få träda fram. Att själva de där händelserna av ingripande, när sjuka har blivit friska, när människor under betryck har blivit fria på olika sätt. Att det där ska leda till en vardag som präglas av tillhörighetens visshet, att mitt liv hör samman med Gud. Och steg för steg är det tänkt att det där ska förändra hur livet levs. Att det ska leda till det här nyfikna utforskandet. Gud, om du kan göra det här in i mitt liv, om du kan höra min bön och gripa in i den här situationen. Och det förändrar allt. Ja, men vad innebär den förändringen då för mig? Att bli sådär nyfiket utforskande och vilja se, vad kan det där betyda? För varje dag, för varje stund, för varje ögonblick. Och Jesus säger, era namn är upptecknade i himlen. Se att ni är en del av himmelriket. Gläd er över det fantastiska att ni har hittat hem och tillhör Gud. Saliga de som är som ni, som har fått se vad ni ser. Som har fått ögon för det. Och så mitt i den här glädjen och det här samtalet som har pågått, återberättandet som många har hört, det där nära samtalet där Jesus vänder till sin lärjungar och säger någonting särskilt till dem. Så mitt i den där glädjen så kliver en man upp och startar en diskussion med Jesus. Han står det i texten, söker inte Jesus för att han är nyfiken på att utforska vem Jesus är. Utan han är mer ute efter att kolla av om Jesus stämmer överens med det han redan har bestämt sig för att tron handlar om. Han är övertygad om att han har koll på läget. Han är skriftlärd. Han har läst Gamla testamentets skrifter, förmodligen från 12 års ålder och framåt. Vi vet inte hur gammal han är, men han har utforskat meningen och betydelsen och hittat ett system av tro som han är helt övertygad och trygg med. Och nu är han där för att testa av om Jesus passar in i hans system. Så han ställer frågan utifrån att han vill sätta Jesus på prov och pröva om Jesus passar in hos honom. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det är en teologisk fråga han ställer, och nu ska han kolla vad Jesus ger för svar. Och Jesus svarar med en motfråga. Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Och mannen, han har ju sitt system klart för sig, så det här är ingen svår fråga för honom. Det är basic. Och han återupprepar judarnas trosbekännelse som han ber flera gånger om dagen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och så lägger han till en ytterligare punkt från lagen och säger, och din nästa som dig själv. Han kan grejerna. Han har koll på läget, han tvekar inte. Och Jesus håller med. Det är rätt, säger Jesus. Gör det så får du leva. Och här i det här läget så är det precis som att den skriftlärde som har sökt ett tydligt ja eller nej. Ett svar som han kan pröva och passa in i sitt system. Han märker ju att Jesus verkar bekräfta honom. Svaret får godkänt och det passar in, och då är det ju ungefär som att de från att ha varit liksom motståndare, tänker jag, med att han förflyttar sig och nu blir det liksom kompisgänget. Nu är det två teologiskt intresserade människor som ska utbyta sina färdigheter i att vara riktigt smarta tillsammans. Han har ju fått gillandet från Jesus, det är rätt bra. Det är ju så jag gillar att bli bekräftad när jag säger grejer och svarar på frågor. Bra, rätt Håkan, fint. Och då kan det ju trigga igång, särskilt om man jobbar med teologi, att man vill visa sig lite på styvandinan och lägga till någonting och visa att nu är jag med på tåget. Och det gör den här mannen precis som diskussioner pågår bland teologer genom att ställa en fråga. För att visa att han var rättfärdig, att han hade koll på läget och att de var överens, säger mannen till Jesus, vem är min nästa? Och nu förväntar han sig en ryggdunk tillbaka så att han kan svara Jesus med, det var rätt, bra sagt. Och så kan han gå vidare med sina liv. Men istället för att han får det där lugna svaret från Jesus som han kan eka tillbaka med sina egna ord, så tar Jesus samtalet i en helt annan riktning. Med en berättelse som tvingar idén om Gud att landa ner i det levda livets verklighet. Okej, vi är överens om att vi ska älska Gud hängivet och att älska vår nästa som oss själva. Vi är helt överens om det. Men så berättar då Jesus en annan berättelse som ställer nya frågor. Och den här är ju så superkänd, den här berättelsen, att den lägger sig nästan som en vaxduk över hjärnan. Kan man säga så? Ja, det kan man, för jag sa det precis. Alltså den lägger sig som ett hinder nästan, att vi har svårt kanske att höra orden för att vi redan kan berättelsen, många av oss. Vi läser den ändå. På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Så 3 män ser en sönderslagen man i den här berättelsen. Och det är en story som Jesus berättar. Det är inte en verklig händelse som har ägt rum. Han har inte läst det på nyheterna nyligen. Utan han bygger en berättelse som ska utmana inte bara den här mannen som hör den, som är i dialog med Jesus, utan alla lyssnare runt omkring, inklusive lärjungarna som i glädje har återvänt från missionsresan, inklusive människor som är där av många olika skäl, för att de har ett behov de vill att Jesus ska möta, för att de är frågasättande av Jesus eller väldigt nyfikna på vem Jesus är, eller bara uppslukade av spänningen vad ska hända idag kring den här Jesus. Så den skriftlärde som har undrat vem som är hans nästa, alltså ställt en fråga som utgår från honom själv. Vem ska han ta in i sitt liv och beröras av? Och vem kan han välja bort och gå förbi? Han möter i berättelsen 2 stycken, en präst och en levit, som är som han. Det är liksom hans gäng, det är de som han umgås med. Det är de som är inom hans kategori av människor. Det är de som han har lätt att vara med. Och de är utifrån hans perspektiv automatiskt människor som är hans nästa. Och den 3:e personen, samarien, som agerar ut barmhärtighet, han är absolut inte på kartan av den här mannens liv som en person som överhuvudtaget ska kunna vara hans nästa. samarien. Han ingår i en folkgrupp som har rötter i det judiska folket, har levt det judiska livet under gamla testamentets tid. Men i ett avgörande ögonblick så har de inte längre varit med i den där utvecklingen när gamla testamentets lagar i de fem moseböckerna går över till profeter. De har inte lyssnat på profeterna som du kan läsa om i gamla testamentet. Och de betraktas inte längre av judarna som rena människor. De ingår inte i det judiska folket. De har blandat upp den sanna läran med kulturyttringar från andra människor och folk. Så i den här skriftlärdes enkätundersökning så finns inte de att kryssa i som ett svar på vem är din nästa. Andra judar i olika kategorier kanske han kan kryssa i, men absolut inte en samarier. Så den skriftlärde som har undrat vem är min nästa ställer ju egentligen frågan. Vem ska jag bry mig om och vem kan jag strunta i? Vilka ska jag ta omsorg om på samma sätt som jag vill att andra ska ta omsorg om mig? Vilka ska jag hålla nära och vilka ska jag skjuta ifrån? Och så vänder ju Jesus i det där samtalet blicken åt ett helt annat håll. Inte att längre den skriftlärde eller någon av de andra lyssnarna kan stå vid sidan och liksom se det här som en teologisk fråga av innanförskap och utanförskap. Vem jag ska skjuta ifrån från mitt liv. Utan han ställer ju en fråga. Om du är den slagna mannen, vem är din nästa då? Vem skulle du uppfatta som din nästa om du ligger där sönderslagen och i behov? Är det de som ingår i din krets av naturlighet som bara är din nästa, eller är det den som möter ditt behov med kärlek, omsorg? Så som liknelsen eller berättelsen så starkt beskriver. Samarien tar med mannen till ett värdshus. Han betalar för honom så att han ska få vård den närmaste tiden, vakar genom natten och han har gjort liksom HLR. Han har gjort hjärt- och lungräddningen. Han har bundit om såren. Han är där och smutsar ner sitt kropp med mannens blod. Och så går han vidare. Och en del har genom kyrkans historia försökt måla upp bilder av de här enskilda orden, dinarerna, oljan, vinet, värdshuset ska stå för bilder av olika slag. Kanske ger någon mening att fundera över det. Men den här berättelsen slår rakt in i människors liv där och då på ett helt annat sätt. Och det är så jag tror att den vill beröra oss den här morgonen. Det är som att Jesus säger till dem och till oss. Du undrar vem som är din nästa. Vilka du ska bry dig om och vilka du ska strunta i. Men Jesus säger att alla människor är din nästa. Oavsett vilka de är. Frågan är om de ser att du är deras nästa utifrån hur du agerar och handlar i ditt liv. Uppfattar de att du är deras nästa? Så frågeställningen går ju åt ett helt annat håll, eller hur? Inte kring vem jag ska bedöma, utan hur blir jag faktiskt bedömd? Syns det, är det som Jesus säger, syns det med ditt liv, med dina ord och dina handlingar, att de hör samman, att det du säger om Gud, vem Gud är, stämmer överens med hur du lever ut ditt liv i nära relationer. I relation med dem du ännu inte känner. Jesus avslutar med att säga, när den här mannen inte, den skriftlärde inte kan ta ens ordet samarier i sin mun utan bara svara att det är den som visar barmhärtighet som måste vara den skadade mannens nästa. Så är ju svaret, går du och gör som han? Alltså går du och gör som den som du under hela ditt liv har uppfattat som en avskyvärd människa bara för vart den är född? I vilken familj och släkt den är född? Gå du, alltså den här personen blir exemplet. Går du och gör som han? Så Jesus verkar vara ute efter, stämmer det vi säger om Gud överens med hur vi lever våra liv? Och i Gamla testamentets lag, när Mose får lagen på Sinai berg, så beskrivs det hur Gud går förbi honom och ropar ut vem han är när han har gett lagens olika regler. Att älska Herren av hela ditt hjärta, att inte dräpa, att inte ljuga, att inte begå äktenskapsbrott och de andra lagarna. Så ropar Gud ut så här om sig själv. Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Sån är Gud. Det säger han om sig själv när han ger reglerna att förhålla sig till som skapar gott mellan människor och Gud och människor emellan. Så ropar han ut att han är barmhärtig. Han vill oss väl. Han är nådefull. Och det han undrar över, Jesus, i den här berättelsen är, syns det i våra liv när vi möter nästa människa? Jesus säger ju i Lukas evangeliet lite tidigare så här, var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Var barmhärtiga så som Gud är barmhärtig. Så tro, tilliten till Gud ska ta sig uttryck i hur vi bemöter den andra. Och kommer den känna igen vem Gud är genom våra liv? Tron stannar inte vid att tänka rätt på insidan av vem Gud är. Det ska ta form i våra känslor, våra kroppar och våra handlingar och vårt liv. Himmelriket vill inte bara vara en god inre känsla för oss av egen barmhärtighet från Gud. Utan den vill sätta våra liv i rörelse. Den vill att vi ska ta himmelriket inte bara in i oss själva utan ut i den värld vi lever i. Och är inte det här kanske väldigt angeläget för din och min vardag och i en tid som denna? Där vi söker väldigt mycket i vår samtid ett tydligt ja och nej. Ett tydligt vi och dem. Det präglar ju hela det samhällssamtalet som pågår. Vilka ska vara med och vilka ska vara utanför. Och när vi läser nyheterna så läser du om raketer som skickas från en plats till en annan. Och bomber som fälls från en plats mot den andra. Ett tydligt vi och dem, där den andra inte är min nästa och jag tänker inte att jag vill ha den som min nästa. För jag fostras att tänka, det är de andra, mindre än mig själv, mindre än mitt gäng, mindre än min grupp. Och så spelar det ingen roll om du är ryss eller ukrainare. Du kan vrida på den här berättelsen utifrån bägge orden. Eller om du är palestinier eller jude så skulle du kunna läsa berättelsen från bägge hållen så att den blir lika angelägen för oss att ställa frågan om jag är den andres nästa. När den behöver barmhärtighet. När den lider under smärta, förtryck, sjukdom, skador. Eller ställer jag mig bara och applåderar på sidan av min grupp och hatar den andra. Föraktar den andra, för det är så jag har tränats i generationer att tänka om den andra. Kan Jesus röra dig och mig utifrån det som är våran vardag på samma sätt in i den andra typen av berättelse att se på livet? Ta oss bort från vi och dem, ta oss bort från att applådera våldet mot den andra och säga, hur kan den Gud som säger om sig själv att han är barmhärtig och nådefull ta sig uttryck genom ditt och mitt liv? Det här är ju häpnadsväckande utmanande för oss allihopa. Och särskilt om du skulle placera dig på vilken sida du nu vill placera dig i någon av de pågående konflikterna i våran värld. Om du lever med en berättelse om dig själv och den andra. men också in i det som är din och min vardag idag. Där det kan finnas andra uppdelningar av ja, nej, vi och dem. Så tänker jag att Jesus vill dra dig och mig in i sin närhet. Ta emot hans barmhärtighet, beröras av den och inse att den barmhärtigheten ska i sin tur ta sig uttryck i vardag med dem vi möter varje dag. Med dem du bara har hört rykten om hittills och inte själv mött än. När du sitter bakom ditt tangentbord och skriver dina kommentarer. När du går in i den vardag där Gud vill göra dig delaktig i mötet med andra människor utifrån sin barmhärtighet. De kanske inte uttrycker tron rätt, de kanske inte beter sig rätt. Du kanske är tveksam till dem utifrån massor med olika anledningar som kan tänkas vara helt rimliga utifrån vad du hittills har hört. Men Gud genom Jesus tror jag kommer leda oss in i mötet med människor för att visa vem en barmhärtig Gud är i en tid som denna. Och att vi i församlingsliv, när vi tänker gudstjänst och gemenskap, så vet vi att vi har tänkt att det här ska vara en plats där vi tillåter varandra, nya människor, oss själva, att både treva oss fram och slå fast saker. Men där vi inte avkräver människor snabb tvärsäkerhet, utan man får växa in i tron. Där det får vara en miljö där tron får utforskas och upptäckas, där den får etableras och växa sig stark. Den här himmelska tonen får nå fram och bli en del av vårt eget liv. Där vi får närma oss andra med nyfikenhet och upptäcka, vad kan Gud göra här? Hur kan himlen under mina fötter ta plats på den här, i det här mötet med den här människan? Hur kan himmelriket bli synligt? Jesus verkar tänka att en robust hemmahörighet i vem han är, en tillhörighet i vem Jesus Kristus är i våra liv, kommer leda oss till platser, in i möten med människor där hans himmelrike får träda fram. Inte bara för dem, utan också för oss själva. Och här är ju liksom att fira gudstjänst, att dela trons gemenskap, att be tillsammans med vänner som delar tron, blir en källa av kraftgivande för att leva det livet i det som är varje dag för oss. Så den här stunden vill Gud öppna himlen för dig och mig. Hans barmhärtighet vill komma dig och mig till mötes. Det som är din bön idag, det som har berört dig, där du kanske inser att det är en skillnad mellan det du säger om Gud och det som levs i ditt liv just nu. Tillfälle att bära fram det till Gud. Där längtan bubblar på av att hur kan Gud, ditt himmelrike, möta den här personen i min vardag? Den här situationen på min arbetsplats. Hur kan ditt himmelrike komma fram i de mötena? Med den jag har svårt för. Och det får vara liksom ingången i din bön här efter. Hur kan Guds himmel börja där dina fotsulor nuddar marken varje dag? Och du kanske vill be för en särskild situation i vår värld, i de konfliktfyllda helveten som pågår runt om på vår jord. Så när vi går in nu i tillbedjan och lovsång, låt det här vara en stund där du tänder ett ljus och ber en bön för din egen skull eller för någon annan människa. Eller där du bara sitter och låter det också vara en del av din bön där du är. Eller kanske, ja, inte hårt trycker armbågen i grannens sida och säger, kan inte du be för mig? Det här gäller mig. Be för mig. Vi tillber tillsammans. Välkomna att leda oss i lovsången. Herre, i den här stunden nu så vill vi överlåta våra liv till dig. Öppna din himmel för oss. Berör oss, Gud. Var närvarande genom din helige ande. Och hjälp oss att gå med i ditt liv varje dag. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.